Kapitel 3. Forntida och framtida kungar. Vi har haft en kort presentation av Guds himmelska församling, hans osynliga familj och arbetsgrupp. Det finns mycket mer att säga om det. Vi måste framförallt titta på hur nyckelspelare som Jesus och Satan passar in i bilden. Men innan vi återgår till det som pågår i den osynliga världen måste vi tänka på oss själva på ett nytt sätt. Guds styre av den osynliga andevärlden genom sin gudaförsamling är en mall för hans styre över jorden, det teologer kallar Guds kungarike. Allt det började i första Moseboken, i Edens lustgård. Eden, Guds huvudkontor. Vad är det första du tänker på när du hör Edens lustgård? De flesta jag har pratat med tänker på Adam och Eva. Eden var deras hem, det var där Gud satte dem. Se första Moseboken kapitel 2, vers 15-25. Men Eden var även Guds hem. Hesekiel hänvisar till Eden som Guds lustgård. Se Hesekiel kapitel 28, vers 13 och kapitel 31, vers 8-9. Det är egentligen ingen överraskning. Det som kan vara överraskande är att direkt efter Hesekiel har kallat Eden Guds lustgård kallar han det Guds heliga berg. Se kapitel 28, vers 14. I många forntida religioner ansågs lyxiga trädgårdar och oåtkomliga berg vara gudarnas hem. Bibeln använde båda de beskrivningarna om Eden. Eden var Guds hem och därför var det där han bedrev sin verksamhet. Det var hans högkvarter eller huvudkontor. Och där Gud är, där är också hans gudaförsamling. Guds avbildare. En av de viktigaste verserna i Bibeln avslöjar för oss att både Gud och hans rådsförsamling var i Eden. I första Moseboken kapitel 1, vers 26 säger Gud: låt oss göra människor till vår avbild. Gud meddelar sin avsikt till en grupp. Vem pratar han med? Hans himmelska härskara, hans gudaförsamling. Han pratar inte med de övriga medlemmarna av treenigheten, för Gud kan inte veta någonting de inte vet. Och här får gruppen han tilltalar reda på vad Gud har beslutat att göra. Tillkännagivandet är lätt att förstå. Det är ungefär som om jag skulle säga till några vänner: låt oss köpa pizza. Låt oss göra detta. Det är tydligt och klart. Men det finns något annat vi inte får missa. Gud involverar faktiskt inte gruppen i att genomföra det han har beslutat. Till skillnad från andra gudaförsamlingsmöten vi har sett deltar inte medlemmarna av Guds råd i det här beslutet. När mänskligheten skapas i nästa vers, första Moseboken kapitel 1, vers 27, är Gud den enda som utför skapandet. Mänsklighetens skapelse var något Gud skötte själv. För att återgå till min pizza-analogi, om jag skulle följa upp mitt tillkännagivande med att köra alla till pizzerian och insistera på att betala, så skulle jag vara den som gör allt jobb. Det är det som pågår här. Det verkar vettigt att Gud skulle vara den enda som skapar människor. De gudomliga varelserna i hans församling har inte den sortens makt. Men det skapar en annan egendomlighet. I första Moseboken kapitel 1, vers 27 skapas människor till Guds avbild. Och Gud skapade människan till sin avbild. Vad hände med vår avbild i vers 26? Faktiskt ingenting. Bytet från vår avbild till sin avbild i första Moseboken kapitel 1, vers 26-27 avslöjar något fascinerande. Guds uttalande, låt oss göra människor till vår avbild, betyder att han och de han pratar med har någonting gemensamt. Vad det än är, så kommer människor också att ha det när Gud har skapat dem. Vi är inte bara lika Gud på något sätt, utan vi är också lika de gudomliga varelserna i hans församling. Det där någonting kommuniceras med frasen Guds avbild. En bättre översättning av första Moseboken kapitel 1, vers 26 skulle vara att Gud skapade människor som sin avbild. Att vara människa är att vara Guds avbildare. Vi är Guds representanter, så att säga. Guds avbild är inte en förmåga som Gud har gett oss, som till exempel intelligens. Vi kan förlora förmågor, men vi kan inte förlora statusen att vara Guds avbildare. Det skulle kräva att vi inte var människor. Varje människa, från befruktningen till döden, kommer alltid vara människa och alltid vara Guds avbildare. Det är därför människoliv är heliga. På vilket sätt representerar vi Gud? Vi såg i förra kapitlet att Gud delar sin auktoritet med de gudomliga varelserna i hans osynliga arbetsgrupp. Han gör samma sak med människor på jorden. Gud är den stora kungen av alla synliga och osynliga saker. Han regerar. Han delar det regerandet med sin familj i andevärlden och människovärlden. Vi är här för att delta i Guds plan att göra världen till allt det han vill att den ska vara och njuta av den med honom. Så småningom visade Gud oss hur vi skulle göra det. Jesus är den ultimata förebilden för hur man representerar Gud. Han kallas den osynliga gudens avbild. Se Kolosserbrevet kapitel 1, vers 15. Och Guds väsens avbild. Se Hebreerbrevet kapitel 1, vers 3. Av den orsaken är det meningen att vi ska imitera Jesus. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Och Andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 18. Två församlingar, ett öde. Det finns en poäng med allt det här som jag hoppas att du uppfattar. Människor är i grund och botten Guds administration, hans församling på jorden. Vi skapades för att leva i Guds närvaro med hans himmelska familj. Vi skapades för att njuta av honom och tjäna honom för evigt. Ursprungligen var det meningen att detta skulle äga rum även på jorden. Eden var platsen där himlen och jorden korsade varann. Gud och hans rådsmedlemmar upptog samma yta som mänskligheten. Men för vilket ändamål? Gud sa till Adam och Eva, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Första Moseboken kapitel 1, vers 28. Det var uppgiften för Guds avbildare. De skulle tjäna Gud som kungliga förvaltare av skapelsen. Mänsklighetens jobb var att sprida sig över jorden och utöka Eden till hela planeten. Att odla Guds kungarike. Det jobbet var för stort för två personer, så Gud ville att Adam och Eva skulle skaffa barn. Som vi vet så misslyckades Adam och Eva och deras avkomma. Mänskligheten syndade. Om inte det hade hänt hade jorden gradvis transformerats till ett globalt Eden. Vi hade haft evigt liv på en perfekt planet och levt tillsammans med Gud och hans andliga familj. Gud älskade mänskligheten så han förlät Adam och Eva. Men från den tidpunkten var resten av mänsklighetens öde att gå i Adam och Evas fotspår. Alla av oss syndar och förtjänar döden utan Guds inblandning. Se Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Vi är dödliga och därför är vi syndare. Vi behöver frälsning. Tanken att Gud vill att vi ska förenas med hans gudomliga familj, att vi ska vara en del av hans gudaförsamling och leva i hans närvaro, hjälper oss att förstå några fantastiska saker som Bibeln säger. Det förklarar varför Bibeln kallar de troende för Guds söner eller Guds barn. Se Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Och kapitel 11, vers 52. Galaterbrevet, kapitel 3, vers 26. Första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 1-3. Det förklarar varför de troende beskrivs som adopterade in i Guds familj. Se Galaterbrevet, kapitel 4, vers 5-6. Eller Romarbrevet, kapitel 8, vers 14-16. Det förklarar varför det sägs att vi är arvingar till Gud och hans kungarike. Se Galaterbrevet kapitel 4, vers 7, eller Titusbrevet kapitel 3, vers 7, eller Jakobsbrevet kapitel 2, vers 5. Och ska få del av gudomlig natur, se Andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 4, se även Första Johannesbrevet kapitel 3, vers 2. Det förklarar varför Jesus säger att efter sin återkomst kommer han tillåta de troende att äta av livets träd som står i Guds paradis. Se Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 7. Det förklarar varför han har lovat att dela sitt styre över nationerna med oss. Se Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 26-28. Och till och med dela sin egen tron. Se Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21. Vi rör oss framåt genom det här livet, tillbaka till Eden. Himlen kommer att återvända till jorden. Det är vad vi kommer att göra i livet efter detta. Regera i den nya globala Eden. Vi kommer att få njuta av det Adam och Eva ursprungligen skulle producera fram. Evigt liv handlar inte om att spela harpa och sjunga dygnet runt. Det handlar om att upptäcka och uppskatta den fläckfria skapelsen i hela dess ofattbara fullhet vid sidan av Gud själv, den uppståndne Jesus och våra medavbildare, mänskliga och övernaturliga. Varför detta är betydelsefullt? Det kanske inte verkar så, men många livsförändrande idéer utgår från allt det här. Att leva medvetet som om våra liv representerar Gud och främjar hans planer, även om vi inte förstår planerna än, skulle förändra hur vi närmar oss varje dag. Guds ursprungliga plan var att göra hela jorden som Eden. Gud ville att människor skulle delta i att expandera hans goda styre över hela jorden som det var i Eden. Han befallde Adam och Eva att skaffa barn och bli skapelsens herrar och marschalker. Se första Moseboken kapitel 1, vers 26-28. Den befallningen glömdes inte bort efter syndafallet. Faktum är att den upprepades efter syndaflodens fruktansvärda händelser. Se första Moseboken kapitel 8, vers 17, kapitel 9, vers 1. Fastän Eden var förlorat var det Guds avsikt att återställa det. Slutligen kommer hans styre, hans kungarike, att återvända i hela dess omfattning när Jesus kommer tillbaka och Gud skapar en ny himmel och jord, som i Uppenbarelseboken kapitel 21 och kapitel 22 är väldigt lik Eden. Under tiden kan vi sprida sanningen om Gud och evangeliet om Jesus överallt. Vi kan också representera Gud inför alla vi träffar och på varje ställe. Vi är Guds ombud för att återställa Eden här och nu, och vi ser fram emot dagen då Jesus får den planen att nå sin höjdpunkt. Att medvetet tänka på oss själva som Guds ombud, hans avbildare, betyder att besluten vi fattar är betydelsefulla. Kristna, inte längre förlorade i synd, kan fullborda Guds plan med den heliga andes hjälp. Vi är här för att sprida godheten av livet med Gud och berätta för folk som behöver evangeliet hur de också kan åtnjuta det. Våra liv korsar många människors vägar. Deras minnen av dessa möten sätter krusningar i deras liv och i alla människors liv som de berör. Vi är en glimt av antingen ett liv med Gud eller ett liv utan Gud. Det finns ingen medelväg. Vetskapen om att alla människor är Guds avbildare borde också föranleda oss att betrakta människoliv som heliga. Detta sträcker sig längre än betydelsefulla etiska beslut som har med liv eller död att göra. Det vi har lärt oss har stor inverkan på hur vi betraktar varann och relaterar till varann. Rasism hör inte hemma i Guds värld. Orättvisa är oförenligt med att representera Gud. Maktmissbruk hemma på jobbet eller i en regering är ogudaktigt. Det var inte så Gud behandlade sina barn i Eden, så det hör inte hemma i hur vi behandlar våra medavbildare. För det sista, att representera Gud betyder att varje jobb som ärar honom är ett andligt kall. Varje reguljär uppgift kan vara en del av att föra vår värld mot Eden och att välsigna medavbildare. Eller inte. Gud betraktar inte folk i predikotjänst som mer heliga eller speciella på grund av deras arbetsbeskrivningar. Gud bryr sig om hur var och en av oss representerar honom där vi är. Antingen ställer vi oss emot mörkret och delar livet som Gud vill att alla slutligen ska uppleva, eller så gör vi inte det. Chansen behöver inte vara spektakulär, den behöver bara tas. Hur spektakulära Guds avsikter i Eden än var, så dog visionen lika snabbt. Bara Gud är perfekt. Frihet i händerna på ofullkomliga varelser, även gudomliga sådana, kan få förödande resultat.